Viktigt att det hörs. Jag blev påmind igår om en händelse som jag säkert har berättat om förut. För det var en härlig upplevelse. Men det var så här, medan jag studerade i Örebro så brukade jag och kollektivet där vi bodde ibland gå till Olaus Petrikyrkan och fira gudstjänst. Och det är en ganska högkyrklig församling som har en gudstjänstordning, en gudstjänstliturgi som har hämtat ganska mycket från den katolska ordningen. Så varje gudstjänst så började man med att den tjänstgörande prästen sa till församlingen: Herrens frid vare med er. Och så ställde sig hela församlingen upp och så svarade: och med din ande, som man gör i katolska kyrkan för det mesta. Nu var det så den här gången att jag tror att det var Henrik som predikade eller som ledde gudstjänsten, och han går fram och ställer sig och det hörs inte ett ljud. Och jag och mina vänner satt ganska långt fram i kyrkan, så vi hörde honom ändå. Han stod där en stund och så knackade han lite på mikrofonen och så sa han: jag tror det är något fel med ljudet. Och så reste sig hela församlingen upp och sa: och med din ande. Det där med ljudtekniken är ganska viktigt att det fungerar. Och när det en eloge till exempel till killarna som brukar stå här bak och se till att det funkar. Och särskilt när det inte funkar, det är ju då som de är riktigt viktiga. Och det är då också som man behöver ha koll på vad man gör. Och en sak man verkligen behöver ha koll på i det läget är signalgången. Alltså om någonting går fel så behöver man ha koll på varifrån kommer signalen. Var går den in någonstans och vad händer på vägen? Vilka steg går den igenom och i vilken ordning? För att man ska kunna lista ut vad som kan ha gått fel. Som här, nu går signalen genom micken här och sen ut i den fria luften bort till honom. Och så går den in i mixerbordet och sen går den kanske genom kanalen där, genom EQ-systemet och eventuellt vidare genom något system eller något effektrack har vi inte här, men och så kanske lite kompressorer och sådär, så går det ut genom masterkanalen och ut i högtalarna och så hörs det. Och det där är även en ganska viktig bit att ha koll på när det gäller det kristna livet. Varifrån kommer signalen? Var går saker och ting in? Vilka signaler går in? Och vad går de igenom på vägen? Om vi ska kunna förstå vad som kommer ut. När människor liksom som inte känner Jesus tittar på oss kristna, så kan det vara ganska knivigt att förstå vad vi sysslar med. Särskilt om de börjar lyssna på vad vi säger. För å ena sidan så har vi allt talet om en nådefull Gud som välkomnar oss med öppna armar, vilka vi än är, vad vi än har gjort. Som kommer för att och vill liksom vara nära oss och välkomna oss kravlöst. Å andra sidan så talar vi också om ett lärjungaskap som kräver allting. En ande som leder oss och som har åsikter om varenda del av vårt liv. Hur vi pratar med varandra, hur vi klär oss, vad vi gör med våra pengar. Vad vi gör, i vilken säng och med vem och allt det där. Och så börjar man fundera på hur i all världen får man ihop det där? Vad, är det så att allt, alla de där riktlinjerna bara är någon slags tillägg som någon moralist har suttit och liksom skrivit ihop någonstans för man tyckte att dagens ungdom var alldeles förtappad? Och som liksom har lagt det ovanpå det verkliga evangeliet? Eller är det tvärtom så där, så att allt det här talet om att Gud är nådefull och kärleksfull och sådär, att det egentligen bara är ett slags säljknep som vi använder för att lura in människor i systemet innan vi sätter klorna i dem så att de, och tvingar dem att bli som oss? Här tror jag, om vi ska kunna förstå det här, så måste vi fundera över hur ser signalgången ut in i det livet som Bibeln beskriver. Var kommer signalen ifrån och vad går den igenom på vägen? Vi ska gå till en berättelse i Lukas evangeliet kapitel 7. Det är också texten för den här söndagen i kyrkoåret. Och den är ganska lång, men vi tar oss igenom den tillsammans. Lukas 7, 39-50 läser vi tillsammans. Den står på sidan 1236, börjar den, ifall du vill följa med i bänken. En av fariserna bjöd hem honom på en måltid, och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. Och när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och kysste hans fötter och smorde dem med balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sade för sig själv: om den mannen vore en profet så skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sade Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sade han till Simon: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Och den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Ja, just det. Det fortsätter där. Ja. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sade då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sade till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Här vi ber att du ska låta ditt ord vara levande och verksamt i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Det är en ganska intressant utveckling det här. Alltså, Jesus är bjuden på en fest eller en måltid. Egentligen var det nog mest så att den här farisén bjöd hem honom lite som en slags akademisk middag. Jesus var en omtalad lärare, och Simon, som den här mannen hette, var troligtvis också det, eller åtminstone hörde han till fariséerna. Och det var inte helt ovanligt att man bjöd hem varandra för att diskutera saker och föra sådana där svåra konversationer om komplicerade saker. Och så under den här måltiden kommer det in en kvinna, en synderska står det, troligtvis en omskrivning för att hon var prostituerad eller någonting sånt utifrån sammanhanget. Och hon kommer in i huset. Det är väl troligtvis, jag tror vi ska inte göra för stor grej av det, att hon bröt sig in eller något sånt där, för att samhället såg lite annorlunda ut i den här tiden än vad den gör i vår kultur. Och vi kan ju i alla fall se att Simon blir inte förvånad över att hon kommer in. Det är i alla fall inte det som framkommer i texten. Det är inte det han reagerar på. Och egentligen reagerar han inte heller på allt det som hon gör där borta vid Jesu fötter. Alltså, förmodligen så låg man till bords på vad man säger på det grekiska eller romerska sättet. Alltså att man har bordet i mitten och så ligger man liksom framstupa mot bordet, stöd mot en dyna. Och så har man fötterna där bak någonstans och äter. Och kvinnan håller på där bakom. Och det Simon reagerar på i allt detta är Jesus och hans tolerans mot henne. Han tänker för sig själv att om han visste vad det där var för en kvinna, eller snarare om han var en profet, om han var den som folk tror att han är och som han själv utger sig för att vara, då skulle han veta vad det där var för en kvinna som rör vid honom. Underförstått att om han visste vem det var så skulle han inte gå med på att hon rörde vid honom på det där sättet. Simon menar sig veta bättre än Jesus. Och det kan jag bara skicka med som en slags sån här matbit direkt, att när vi tror oss veta bättre än Jesus i moraliska frågor så är vi illa ute. Han tror att Jesus har tålamod med den här kvinnan och fördrag med den här kvinnan därför att han inte vet tillräckligt om henne. Men sanningen är att Gud har fördrag med syndare. Fördrag, ett sånt där ord som bara jag använder. Vad heter det nu för tiden? Tålamod. Med syndare. Inte för att han vet för lite om dem, utan för att han vet allt om dem. Och därför har han fördrag med syndare. Och det ska visa sig i det som Jesus då svarar Simon. Alltså han svarar Simons tankar. Att Jesus inte bara vet vem den här kvinnan är. Han vet mycket väl vad hon är för en kvinna. Och han vet också vad som rör sig i Simons tankar och i Simons hjärta. Så han säger till honom: Simon, jag har någonting att säga dig. Och så ger han en slags gåta. En slags fabel eller berättelse om två stycken som är skyldiga pengar. Den ena har en stor skuld och den andra har en liten skuld. Och så kan de inte betala och båda får skulden efterskänkt. Så att de inte behöver betala den. Och så frågar han: vem kommer att älska honom mest? Och Simon anar väl kanske att det är lite av en fälla det där. Så han svarar väldigt tveksamt: ja, den som har fått mest efterskänkt skulle jag tro. Och så får han rätt av Jesus och han vänder hela situationen till kvinnan. Och säger till Simon: du ser henne. Och så ställer han upp då den här berättelsen, eller liksom för in den här berättelsen i Simons hem. Så att där står liksom, det blir liksom berättelsen om två sorters rättfärdighet som står mot varandra. Och Simon var stolt över sin rättfärdighet. Men det borde han vara. För att han hade nämligen byggt den själv. Och vi är alltid stoltast över de sakerna som vi har byggt själva. Särskilt om vi tycker att det blev riktigt bra. Så vill vi alltid visa det för andra och gärna påpeka att ta en kaga till, jag har gjort dem själv. Liksom påpeka att när någonting blev bra, någonting fint, då är vi lite extra stolta över att vi har gjort det själva. Och faktum är att det där att Simon har byggt sin rättfärdighet själv, det är inte någonting bara som jag lägger in i det här. Utan Lukas verkar hävda det också. För den här texten är liksom avslutningen av ett kapitel där evangelisten berättar liksom om förhållandet framförallt mellan Jesus och Johannes döparen. Precis innan här har det då varit en diskussion där, eller några av Johannes lärjungar har kommit till Jesus och frågat med en fråga från Johannes som sitter i fängelse: är du den vi har väntat på? Och Jesus svarar: berätta vad ni har sett och hört. Och så alla under och tecken som han gör och liksom alla tecken på att Guds rike har kommit. Och sen när då lärjungarna har gått iväg för att berätta det för Johannes, så börjar Jesus prata om Johannes för folket och påminna dem om vem han var och hans budskap. Och i Lukas är Johannes budskap väldigt tydligt och väldigt enkelt. Johannes döparen förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och det som är spännande där är att när Jesus har pratat färdigt så står det att i Ja, det står i Lukas 7, vers 29, står det: allt folket som lyssnade, också tullindrivarna, gav Gud rätt. Och de lät döpa sig med Johannes dop. Alltså Johannes sitter i fängelse, men Jesus liksom återaktualiserar Johannes budskap. Och allt folket, inklusive tullindrivarna, alltså inklusive de värsta syndarna ibland dem, gav Gud rätt. De alltså bekräftar att Johannes talade sanning, och så lät de döpa sig med Johannes dop. Men en grupp gjorde det inte. I vers 30 står det: men fariseerna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem, och de lät sig inte döpas av honom. Alltså fariseerna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem. Och när då den här texten börjar så presenteras Simon som en av fariseerna. Alltså en av de fariseerna som han har pratat om precis här. Som inte brydde sig om Guds vilja och därför inte ansåg sig behöva hans förlåtelse. Så den rättfärdighet som Simon har är någonting som han har byggt själv. Vi har ibland svårt att relatera till en del av den här lagiskheten som en del av Nya testamentet jobbar hårt för att göra upp med. Delvis för att vi inte riktigt känner igen oss. Det är få av oss som försöker leva efter Mose lag. Och det är inte alla av oss heller som har vuxit upp med en lagbok, en serie uppsättningar och beteendemönster som man måste följa för att vara rättfärdig. En del av oss har det, alla har inte det. Men det här är ändå någonting som jag tror att vi i viss mån alla kan känna igen. Därför att vi finns nu i en tid, i en kultur som uppmuntrar oss och uppmanar oss att konstruera vår egen rättfärdighet. Och det går igenom på många sätt, många plan. Jag tänker ibland på det här med att normkritik är någonting som man stöter på som ett ledord när man jobbar med inte minst barn och unga. Skolans värld tror jag de är väl bekanta med det. I alla fall så ska de vara det enligt läroplanen. Normkritiken som bygger på att bryta de här förväntningarna. Inte lägga på barn och unga liksom en slags förväntan om vilka de ska vara, hur de ska se ut och hur de ska bete sig etc. Väldigt förenklat. Och det finns en poäng i det. Alltså i den meningen att vi har alla blivit välsignade med ett sunt förnuft. Och det är klokt att fundera igenom en del av de här sakerna som vår kultur liksom lägger på oss och tycker att vi ska göra bara för att det är så man gör. Eller saker vi inte tycker att man ska göra för det är så, för så gör man inte. Eller en del tankemönster som bara läggs på oss för att de är självklara. Det är klokt att tänka kritiskt kring sådana saker. Men om vi hamnar i en situation där vi, precis som Simon, börjar säga att jag bryr mig inte om Guds vilja med mig, därför att jag har min egen sanning. Jag får själv avgöra vad som är rätt och fel för mig. Då hamnar vi där att vi börjar säga: jag tror att jag vet lite bättre än Jesus. Och då är vi på ganska tunn is. Om inte annat så ser vi att frukten av det som Simon har byggt upp. Han är stolt över sin egenhändigt hopsnickrade rättfärdighet. Men vi ser av texten att det är en rättfärdighet som inom är rättfärdig vag kärlek. Jesus liksom ställer upp den här långa kontrasten mellan honom och kvinnan. Så så liksom säger han där, jag kom in i ditt hus. Du gav mig inte vatten till mina fötter. Du gav mig ingen välkomstkyss. Du smorde inte mitt huvud med olja. Det här behöver inte betyda att Jesus anklagar honom för att vara en dålig värd. Det är inte det som är hans problem, att han är ogästvänlig. Sådär. Inget av det här var egentligen sånt som förväntades av en värd. Det hände ibland att man gjorde det, men det krävdes absolut inte att man, när man tar emot vanliga gäster, att man ska liksom tvätta deras fötter och smörja. Ofta så fanns det vatten när man kom in i huset hos de flesta, men inte hos, man kunde tycka att hos en farisee kanske det borde ha funnits i alla fall. Men det var liksom inte det som, problemet var inte att han var en dålig värd. Man kan säga att Simon gjorde nog det som förväntades av honom. Problemet var att han gjorde bara det som förväntades av honom. Därför att för honom var Jesus bara en gäst, som vem som helst. I relation till den här kvinnan. Därför att hennes rättfärdighet byggde inte på vad hon själv hade konstruerat. Hennes rättfärdighet byggde på mottagen nåd. Och det får också en helt annan konsekvens, en helt annan frukt i hennes liv, i mötet med Jesus och relationen till Jesus. Om egen konstruerad rättfärdighet föder en sval kärlek, så ser vi att en mottagen nåd föder överväldigande och överflödande kärlek. För det är precis det som hon ger uttryck för. Hon hade troligtvis inte planerat allt det här. Hon hade tagit med sig en flaska balsam. Troligtvis hade hon tänkt att smörja hans huvud med det. För det var så man använde det. Men hon kommer inte så långt. Hon kommer fram till hans fötter. Och där brister hon i gråt. Och sen märker hon att tårarna faller på hans fötter. Hon har ingen handduk att torka med. Och det känns liksom, hon måste ställa det där till rätta. Och det enda hon har att torka av fötterna med är sitt eget hår. Så hon böjer sig ner och börjar torka av hans fötter. Och där nere när hon kommer i kontakt med honom så är hon, kan hon inte hejda sig. Så hon börjar kyssa hans fötter om och om igen. Och till slut, för att hon redan är där, så tar hon den här balsamen och häller över fötterna. Hon tränger sig inte ens på deras samtal, så att säga, även om man kan tycka att det var lite distraherande möjligtvis. Men det som hon ger uttryck för, det är en nåd som hon redan har tagit emot. Alltså hon kommer inte dit för att få syndernas förlåtelse. Troligtvis så hör hon till den andra kategorin. Hon som hade lyssnat på honom, den första kategorin som gav Gud rätt och lät döpa sig. Hon är där för att uttrycka sin tacksamhet för det som hon har fått ta emot. Och hon gör inte allt det här för att det förväntas av henne, utan för att hon inte kan hejda sig. För att hela hennes jag är uppfyllt, liksom, sprängfyllt av överflödande kärlek till honom som har gett henne syndernas förlåtelse. Som har, liksom, har befriat henne från ett liv i förnedring där hon levde. I en kultur där vi förväntas konstruera vår egen rättfärdighet. Och där man nog tänker att det är det vi sysslar med också. Så förstår jag att det kristna budskapet om lärjungaskap verkligen kan uppfattas som både logiskt och ganska snävt och dömande på många sätt. Därför att om man utgår ifrån Simons läge så blir ju lärjungaskapet bara någonting ganska tungt och kvävande. Men det är då man behöver liksom fundera över signalgången. Vilka signaler är det som kommer in här? Vad är det går igenom och i vilken ordning? Vad är hönan och ägget, så att säga, i det här? Man kan säga så här. Om man ska ta en väldigt kortfattad snabblektion i lärjungaskapets signalgång, så börjar den med, ja, där var hennes reaktion, så att säga. Hon har vett, hon har torkat, hon har kysst och hon har smort. Men signalgången börjar så här. Gud kräver inte rättfärdighet för att förlåta. Det börjar aldrig med rättfärdigheten. Då hade någon förlåtelse aldrig behövts. Du behöver inte uppfylla de här sakerna för att bli frälst, för att tillhöra Jesus. Alltså den första idén om Gud som välkomnar dig med öppna armar, vem du än är, vad du än har med dig, är sant. Paulus skriver i Romarbrevet att där synden blev större, där överflödande nåden än mer. Alltså det spelar ingen roll hur mycket du anstränger dig i den här meningen. Om du tror att du kan åstadkomma en synd som är större än Guds nåd, så har du på tok för höga tankar om dig själv. Därför där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Signalen kommer in med nåd. Och den nåden, erfarenheten av förlåtelse, väcker kärlek. Som vi såg hos den här kvinnan. När hon fick möta erfarenheten av att vara förlåten av Gud, så tändes en kärlek inom henne som hon inte riktigt kunde kontrollera. Och jag tog med här den här texten som vi läste i början från psalm 130. Att om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Alltså på grund av att Gud förlåter, så står man inför honom med bävan, med förundran, med kärlek. Och det var det här som den här kvinnan hade varit med om. Det var det här som hennes erfarenhet hade varit. På grund av att hos dig finns förlåtelse. Och sen så är det så att den kärleken som föds av erfarenheten av förlåtelsen föder en längtan att leva efter hans vilja. Alltså den här överväldigande kärleken som hon känner drar oss till att försöka, att vi vill leva i samklang med Guds vilja. Därför att vi älskar honom. Därför att det är livet som anden lockar oss in i, ett ljuvligt liv. Även när det innebär stora uppoffringar. Därför det drivs av kärleken till honom. Honom som inte krävde rättfärdigheten, men som kallar och lockar oss in i den. Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 14: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Ibland läser vi den bakifrån. Så vi tänker att bara om ni lyckas hålla mina bud så kan jag tro på att ni älskar mig. Men det här är ett konstaterande där Jesus säger att om kärleken får bo i er så kommer ni att hålla mina bud. Om ni får vara drivna av kärleken som en frukt av Guds nåd, så kommer ni att leva i samklang med min vilja. Och därför är det inte konstigt att sådana som Simon inte brydde sig om Guds vilja med honom. Därför att han har inte fått göra erfarenheten av förlåtelse. Man kan liksom inte hoppa fram till sista steget och tänka att det viktigaste är att signalen kommer ut på rätt ställe. Om man inte har sett var den går igenom innan. Det går liksom inte att försöka tvinga sig till att imitera ett liv som måste få flöda ut ur en kärlek som är frukten av Guds nåd. Mötet med hans förlåtelse. Därför att mottagen nåd föder överflödande kärlek. Så att följa en förlåtande Gud, det innebär varken att tänka att eftersom Gud är förlåtande så är allting okej. Okay. Och jag är fri att själv bestämma vad jag tycker är sanningen för mig och vad som är rätt och fel för mig. Att inte bry sig om vad som är hans vilja med mitt liv. Men det innebär inte heller att blint följa en serie principer som vi har fått för att uppnå någon slags rättfärdighet. Att leva i ett slags tungt ok för att imitera relationen med Gud. Därför att om jag känner att jag brister i lärjungaskap så måste jag följa signalgången. Den känslan av att se på mitt liv och känna att jag känner att jag brister i efterföljelse. Det är den liksom, den känslan är hans sätt att kalla mig till signalens början. Tillbaka till förlåtelsen. Tillbaka till nåden. Tillbaka till att se och göra erfarenheterna av att vara fullständigt förlåten, fullständigt älskad. Och på den platsen liksom får den kärleken börja gro. Som kan bli drivkraften in i ett liv i samklang med hans vilja. Man kan kort sammanfatta den där signalgången med att Guds nåd föder kärlek. Och kärleken föder längtan till efterföljelse. Där är lärjungaskapets signalgång. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill tacka dig för din fantastiska och fullständigt obegripliga nåd emot oss. För att du kallar oss rakt in i ditt eget hjärta. Att komma med allt det som finns i våra liv. Alla fel och brister, alla sår och fläckar, allt som vi släpar med oss. Att du välkomnar oss med öppna armar. Och för att du erbjuder oss förlåtelse och befrielse som finns hos dig och bara hos dig. Vem är han som kan förlåta synder? Det är Jesus. Och vi ber nu Herre att var och en av oss ska få återvända till och få återgöra den upplevelsen. Återigen få se och förstå och erfara i vårt djupaste rum vad det innebär att vara fullständigt förlåten. Fullständigt befriad. Vi ber dig Herre att det ska få väcka en kärlek i våra hjärtan. Att vi ska få se hur oändligt vacker du är i ljuset av den nåden. Vi ber Herre att du ska förlåta oss när vi bygger upp våra egna rättfärdighetston i våra hjärtan. Som hindrar oss från att älska dig och från att älska andra. Så att vi ser ner på människor som inte uppfyller våra normer och våra uppfattningar. Lär oss att ha samma fördrag med syndare som du har. Därför att du vet och ser allt om dem och älskar dem ändå. Låt det få vara riktlinjen också för oss. Och låt oss sen få leva våra dagar här på jorden i glädjefyllt tjänande. I ett lärjungaskap som bara längtar efter att dra sig närmare och närmare dig. Den som har gett oss befrielse, kärlek och upprättelse. Så att vi får leva som tecken på den nåden här på jorden. Så att andra människor kan få göra samma upplevelse. Andra människor som släpar på tunga bördor kan få uppleva sann befrielse. Och verklig frid som bara du kan ge. Herre, låt oss få vara din kropp, din församling på jorden. Ber att du ska vara med oss nu i resten av gudstjänsten och i veckan som ligger framför. Och varje dag som vi får leva på jorden. I Jesu namn. Amen.